Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofie Resare. I det här avsnittet så träffar jag Pa Sandberg som är kropps- och rörelseterapeut. Och det låter ju ganska komplicerat tycker jag innan man förstår vad han verkligen sysslar med. Och hans inriktning är fötter. Och jag tror inte du kan ana hur mycket dina fötter påverkar din helhetshälsa. Att ont i nacken kan komma från fötterna. Att vi har någonting som heter kroppshjärnan. Att foten är kroppens ankare och sådana saker. Det kanske man kan väl ana. Men väldigt intressant att höra hans syn och kunskap och reflektion kring hur fötterna påverkar hela vårt mående. Och när man tänker efter så har man haft ont i en fot eller en tå eller någonting så vet man ju hur det påverkar hela hens hälsotillstånd. Så att visst är det så, men jag tror att man glömmer bort fötterna väldigt snabbt. Och jag ska inte gå in så mycket på vad vi pratar om, för jag tycker att du ska lyssna. För det är, jag lovar att du kommer få med dig mycket ny kunskap och även såklart påminnelser om vad som är bra att tänka på och så. Och Pa, han är i Nyköping 2 december och håller föreläsning mellan 18.30 och 20.30. Och biljetter kan du köpa om du mejlar till biljett@lyskraft.org. Lägger med det i texten som kommer med avsnittet också. Och vill du komma i kontakt med mig så finns jag via min hemsida epiclivingsfeeden.com eller LinkedIn, Sofie Resare. Och epiclivingsfeeden finns även på Instagram och Facebook såklart. Men nu så går vi över och lyssnar på avsnittet som jag gjorde tillsammans med Pa Sandberg.
Hej Pa och varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Vad roligt att ha dig med.
Tack så mycket, kul att få vara här.
Ja, vad kul. Pa Sandberg.
Pa Sandberg, det är jag.
Ja, det är du. Och då måste jag börja med att fråga Pa.
Mm.
Det är ett ovanligt namn. Hur kommer det sig?
Namn. Ja. Ja, alltså hur det kommer sig vet jag faktiskt inte. Det är en ren slump. Det är ett taget namn. Men det är ganska länge sedan jag tog det. Jag hade inte en aning om då att det betyder det betyder. Pa på persiska betyder nämligen fot.
Ah. Och du visste inte det, men du tog ändå det namnet.
Ja, så var det.
Och nu jobbar du mycket med fötter.
Och nu jobbar jag med fötter.
Ja, det är väl ingen slump då, utan det är väl något från universum.
Det var väl meningen.
Ja, det är en grej. Nej, jag var helt säker på att det var andra andra vägen runt. Men, ja. Så Fot Sandberg heter du.
Fot Sandberg heter jag. Ja.
Och hur började det sen med... För du är alltså kropps- och rörelseterapeut med inriktning på fötter. Har jag fått det rätt?
Mm. Ja, helt riktigt.
Och hur började det intresset?
Alltså egentligen har det alltid funnits... Dels har det alltid funnits rörelse i mitt liv. Jag har tränat mycket, har varit fysiskt aktiv. Jag har varit ute mycket och mycket barfota. Mm. Och någonstans i min barndom så kom jag i kontakt med zonterapi. Och blev, tror jag, väldigt intresserad av det. Men det låg i bakgrunden. Det är aldrig någonting jag har ägnat mig åt förrän i vuxen ålder. Del nummer tre i den här starten var att jag fick problem med mina fötter. Mina stortå började krokna. Jag fick artros i stortålederna och så vidare. Och jag var inte nöjd med läkarnas dom om det där. Att det där var ingenting att göra åt. Det fanns en lösning och det var ilägg. Och nästa lösning var operation. Och jag tyckte att det här måste finnas andra sätt. Så att jag hade ju utbildat mig till zonterapeut vid det laget och där fanns inte de här svaren heller. Utan det var en behandlingsform för att så att säga jobba med hela kroppen. Men svaren på gåtan om hur fötterna fungerar fanns inte där. Så att jag fick ju börja leta själv. Och det har jag gjort med otaliga böcker och lite olika utbildningar och kurser. Och genom att gå väldigt mycket barfota och känna efter hur fötterna faktiskt fungerar när man använder dem. Så där är jag idag.
Mm. Ja, vad spännande. Det är fascinerande det där med sulor och fötter och känsel och sådär. För några år sedan, så min dotter lånade ett par lite mer så här minimalistiska löparskor som jag har. Och men hon, det blev liksom för stort steg. För att hon sa, jag känner ju varenda sten eller varenda kotte. Mm. Eller, och jag hade inte tänkt på att det var så liksom, tydligt när man är van.
Precis.
Nu är inte jag lika långt gången som du är med det här barfota och så. Men då blev det så här, aha, hon kanske var 10 år då.
Mm. Och en 10-åring, det där jag tror den stora skillnaden ligger. En 10-åring är för det mesta i alla fall inte lika fylld av stress och kontroll som vad vi lite äldre är. Och när vi är stressade och försöker ha kontroll så blir vi också sämre på att känna efter. Mm. Så det hon gör är att hon fortfarande känner efter. Och det är ju i väldigt stor utsträckning det jag jobbar med. Och det är det jag har skrivit en bok om. Att känna efter, att använda fötterna för att känna efter. På samma sätt som vi använder våra händer för att känna efter.
Mm. Mm. Ja, det sitter otroligt mycket i fötterna. Ja. Som man kan bli varsa om, men man, jag vet jag själv, som inte reflekterat över att jag hade liksom ont eller stela fötter eller någonting. Och så gjorde vi någon sån där fotövning. Och så, man böjer stortån och det var så här, alltså gjorde så ont.
Ja.
Och det var så irriterande att det var så, men alltså, jag var inte alls medveten om det. Inte det minsta.
Nej, och kroppen är ju fantastisk, men den är ju också väldigt lydig. Och packar vi in våra fötter i skor och slutar att känna efter, så slutar ju också kroppen att säga ifrån.
Mm.
Alltså vi märker inte att någonting ju egentligen gör ont. Mm. Eller att foten tar skada där, för att vi lyssnar ju ändå inte på det. Så då slutar kroppen att skicka smärtsignaler.
Mm. Just det. Tar om din bok där då, en handbok om fötter.
Ja.
Ett
nytt perspektiv på kroppen, precis.
Ja, ja, men vi är lite bortglömda. Vi pratar om kropp och knopp, men vi kanske inte tänker på att fötterna också hör dit.
Nej, och det är ju lite besynnerligt med tanke på att de får bära precis allting vi gör.
Mm.
Och det många inte tänker på är att alltså fötterna, där, de har ju 25% av kroppens alla ben sitter ju i fötterna. Det är ganska mycket.
Jättemycket.
Vad sa du?
Ja, men det är jättemycket.
Ja.
Med tanke på hur små de är och, alltså, jämfört med hela kroppen.
Ja, precis. Och jag menar, alla de här benen och alla de muskler och leder då som kommer till detta finns ju där av en anledning. Och det är ju för att de ska användas och få röra sig, inte packas ihop och sitta fast. Så det boken egentligen handlar om, det är ju att det är ju hur fötterna sitter ihop med kroppen, alltså hur de två delarna jobbar tillsammans och hur de egentligen är en enda del.
Jag tycker det är intressant hur du skriver det. Jag vet inte om du skrev det som en fråga, men jag har skrivit frågetecken, utropstecken, stressad i fötterna. Ja. Och det tror jag inte att många har tänkt på, att stressen kan sitta i fötterna.
Nej, alltså stress, nästa bok jag skriver kan handla om stress faktiskt, för att det är ett så mycket djupare kapitel och område än vad vi oftast pratar om dem. Mm. Oftast pratar vi om stress som någonting som sitter i huvudet, vilket ju är alldeles galet, för stress sitter inte i huvudet, stress sitter i kroppen. Mm. Och när vi kommer så pass långt så att vi börjar känna oss stressade i huvudet, då har kroppen redan varit stressad ganska länge. Och det första som händer i en stressad kropp, det är ju att den spänner sina muskler. Mm. Den spänner inte bara en muskel, den spänner inte bara axlarna eller bara käkarna som man biter ihop, utan den spänner hela kroppen. Och då spänner den också fötterna. Så det går ju alltså att känna. Jag kan ju känna på ett par fötter om en person är stressad, för det känns på muskulaturen, det känns på stelhet och rörlighet. Mm. Och det går också på samma sätt då att få en människa att faktiskt slappna av. Precis som när du går på en välgörande massage, så slappnar även ditt inre av. Du börjar andas långsammare. Och det är ju samma princip. Jobbar vi med dina fötter, med de musklerna, så sätter du igång samma system. Mm. Det är blodcirkulation, det är nervsystem, det är bindväv, det är lymfa. Allt det här som faktiskt sätts igång i alla såna här typer av kroppsbehandlingar. Mm. Och att göra bara via fötterna. Mm.
Nej, men det är ju, märker när man går på fotvård och om det är en riktigt duktig terapeut, så ger det är oftast en kvinna, har min erfarenhet, men som jobbar med fotvård i alla fall, som också ger massage i slutet. Och det är liksom, alltså det är ju som man har sovit en hel natt. Det är helt fantastiskt.
Ja, visst är det.
Det är, precis som du säger, att det påverkar ju hela kroppen.
Ja, det gör det. Och det är ju intressant det här med att den som ger massage använder ju sina händer. Mm. Och att det är sån stor likhet mellan händer och fötter. De bästa massörerna eller de bästa kroppsterapeuterna i min upplevelse, det är inte nödvändigtvis de som har bäst utbildning eller längst utbildning. Det är de som har känslan i händerna. Och samma sak gäller ju i våra fötter. Har vi en förmåga att känna efter, så har vi också en förmåga att använda våra fötter. Och då kommer våra fötter att hjälpa oss att röra på oss på ett sätt som minskar anspänning och ansträngning. Och vi kommer få mindre ont, inte bara i fötterna, utan i knä, höfter, rygg, nacke. Så det är lite som att stänga av. Jag skriver i boken att det är lite grann som att springa. Att gå med skor är som att springa med tandläkarbedövning i fötterna. Mm. Alltså det händer saker. Något saker gör ont fast du känner inte det. Mm. Så att vi har stängt av en del. Det blir liksom ett mellanrum mellan marken och resten av kroppen.
Ja, alltså man liksom bäddar in. Det är som liksom att linda in i bomull, fast som sagt, sen så märker man effekten långt senare.
Ja, det är ju det man gör. Jag har en annan liknelse i boken. Det är ju det här när man går med gips på en skadad kroppsdel. Man har brutit en arm till exempel. Mm. Och alla som har råkat ut för det vet ju hur den här armen ser ut och fungerar när man tar av gipset. Den är tunn, den är tanig och den är inte särskilt rörlig. Och då skickar man den på rehabträning. Och det här är ju egentligen exakt samma sak som händer med fötter som är inpackade i skor. Särskilt i så kallade skor med bra passform eller fotriktiga skor eller hårt åtsittande skor av olika slag. Det som att gå med gips. Det vill säga att de stänger av. Alla nervsignaler och sånt här slutar att fungera. Musklerna förtvinar. Och vi får en kroppsdel som funkar sämre. Och inte bättre.
Jag hade gips i vintras. Så jag tog av gipset. Jag är högerhänt och höger arm. Tog av gipset så kände jag inte igen min arm. Det var fruktansvärt. Det var som en alien-arm.
Ja.
Alltså det var... Ja, riktigt jobbigt. Men jag tänkte på det där med att stänga av fötterna också. De som, eller de, vissa terapeuter som får komma in och jobba med ishockeyspelare till exempel, märker att de är väldigt svaga i vristerna.
Ja.
Ja, men det här med foten och vristerna. Så där är de svaga. De är jättetränade från vaden och uppåt. Ja, men foten och vristen är, nej, det är mer försvagade. De tränar mycket i sina skridskor som de sitter hårt åt. Eller då i löparskor eller så. Men de tränar aldrig upp rörligheten där, eller styrkan.
Ja, det är ju därför som jag tycker att det är så viktigt att ha att jobba med grundläggande rörlighet. Det är väldigt få typer av elitidrott som så att säga innehåller naturliga rörelsemönster. Mm. Vilket inte behöver betyda att de är fel, men vi behöver ha de grundläggande rörelsemönstren också. Mm. Och det är ju att, framförallt att gå och springa. Och låta alla de små musklerna vara med och arbeta. För det är då man bygger upp en stabilitet. Så att om man börjar för hårt och för ensidigt med just elitidrott så kommer man få en obalans. Vissa delar av kroppen kommer att bli väldigt vältränade och andra väldigt otränade. Mm.
På tal om det så tänker jag på, vi har nämnt, eller du har nämnt, balans några gånger. Mm. Var sitter balansen? Sitter den i foten eller i örat?
Ja, är väl svaret på den frågan.
Ja, mittemellan.
Den sitter överallt. Ja. Vi har ganska många delar av vår kropp som hjälper till att känna av balansen. Det som sitter i öronen har ju som huvudsaklig uppgift att hålla huvudet på rätt ställe och i rätt riktning, så att säga. Ögonen vill se saker och ting från rätt håll. De vill inte luta. Det här sköter öronen. Men väldigt mycket av vår balans styrs ju av en nervcell som heter proprioceptor. Och vi har gott om proprioceptorer i vår kropp. Och de känner alltså, om du sträcker ut din hand åt höger och blundar, så kan du vet var din hand är någonstans. Och det är därför att du har de här proprioceptorerna, de känner om det här. Så att den talar alltså om för oss var i rummet vi befinner oss och var våra kroppsdelar befinner sig i förhållande till alla andra kroppsdelar. Det sitter många proprioceptorer i fötterna. Och det här gör ju att vi får sämre balans när vi packar in dem för hårt och inte har förmågan att känna var vi står. Det här är ju en av anledningarna till varför det faktiskt är större risk att stuka fötterna om du har skor på dig än om du är barfota. Mm.
Ironiskt nog.
Ja, precis.
Och på tal om stuka foten så skriver jag också om att en gammal skada kan ligga kvar som ett minne i kroppshjärnan.
Ja.
Och kroppshjärnan, förklara vad du menar med kroppshjärnan.
Kroppshjärnan är ju ett sätt att sätta ihop kroppen och hjärnan. Vi delar ju väldigt ofta upp det här. Vi pratar om vår hjärna som tänker och är smart och styr allting och så en kropp som ska haka på. Och det är inte sant. Vi funkar rent biologiskt precis tvärtom. Hjärnan, våran hjärna är inte våran chef, som en del hävdar. Den är våran betjänt. För att dess grundläggande funktion är att hjälpa oss att röra oss. Att ta oss fram, att plocka saker. Den tänkande förmågan vi har fått, den här, det är ju för att vi ska kunna röra oss kreativt, plocka mat på ett smidigare sätt och så vidare. Där har vi fått den. Men det är också som så här att en hjärna som bara tänker ut saker, den är fullständigt värdelös. Mm. Därför att den kan inte förstå någonting. Det är ju därför vi under vår uppväxt känner på allting, smakar på allting. Det är ett sätt att använda alla våra sinnen. Det skapar en förståelse för hjärnan. En hjärna som inte får smaka, lukta, känna, höra, se kommer aldrig förstå någonting. Det är ungefär som att lära sig multiplikationstabellen utan att förstå den. Jag kan lära mig multiplikationstabellen, jag vill säga jag kan rabbla den ungefär som jag kan rabbla nationalsången. Men jag behöver nödvändigtvis inte förstå vad det betyder. Så att en hjärna kan lära sig att rabbla multiplikationstabellen. Men vi måste använda våra sinnen för att förstå multiplikationstabellen. Och samma sak gäller ju med alla delar av kroppen. Vi behöver ta på saker, vi behöver känna saker. När jag lyfter min penna med min hand så känner min hand att det här är en penna och så skickar den de signalerna till hjärnan och hjärnan kan då skicka tillbaka motoriska signaler för att förklara för handen vad den ska göra. Men om inte hjärnan får de här sensoriska signalerna från hjärnan så har den ingen information att skicka beslut på. Mm. Det är precis det som händer när vi tar på oss tjocka värderade skor. Hjärnan får aldrig veta vad som händer under och runt fötterna. Så resultatet är ju att den för säkerhets skull, istället för att skicka bra motoriska direktiv, så spänner den alla musklerna kan. För den är rädd. Och det är ju därför vi rör oss så mycket mjukare på sommaren när vi går ut på gräset. Mm. Barfota. Då är kroppen lös och mjuk. Därför att fötterna får känna saker.
Mm. Mm.
Så hela kroppshjärnan är inblandad i allt vi gör.
Och kopplat då till en gammal stukning som... Hur gör den sig påminn då i det här? Om jag har stukat foten för 4 år sedan.
Mm.
Och då gör sig... att den ligger kvar som någon slags påminnelse.
Ja, den ligger kvar på flera sätt. Dels så har du det här muskelminnet som du pratar om. Alltså, jag måste lära tillbaka min fot att röra sig som den gjorde innan.
Mm.
Därför att när min fot är nystukad, det vill säga den gör ont, jag kan inte riktigt stödja på den, så skapar kroppen kompensatoriska rörelsemönster. I det här fallet så är det att helt enkelt att vi börjar halta.
Mm.
Och om vi inte tillåter den här foten att riktigt komma tillbaka, eller om vi är för snabba på att faktiskt börja använda den för kraftfullt igen, så kommer en del av det här haltandet att sitta kvar. Och det beror väldigt mycket på att vi inte är där och känner efter. En kropp som får känna efter kommer att hitta det för stunden optimala rörelsemönstret. Och det vill säga, när jag har ont så är haltandet det optimala rörelsemönstret. Men när jag inte längre har ont så är inte haltandet det. Men för att kunna släppa det så måste jag kunna slappna av. Det är det ena. Nummer två är ju att nervsystemet lär ju sig allting. Det är som när vi lägger handen på en het platta. Så rycker nervsystemet bort handen. Mm. Och den lär oss att gör inte om det där. Nästa gång så kommer vi att vara rädda för den här plattan. Och samma sak gör den alltså med en stukning. Om den vet att i de här spåren eller med de här skorna eller vad det nu är, så kan det göra ont i foten.
Mm.
Då kommer den att bli väldigt försiktig. Den kommer att spänna den här foten och den kommer att förstärka det här kompensatoriska rörelsemönstret, det vill säga haltande. Så det här med smärta, som vi säger, det är en väldigt lurig funktion. Smärta i sig finns ju inte, det är en signal. Men vi kan inte mäta smärta, vi kan inte se var den sitter eller var den finns. Sen det är en signal från hjärnan att nu ska vi vara försiktiga, nu ska vi skydda den och den kroppsdelen. Och ibland är de här signalerna fel. Ibland luras kroppen, och det kan den göra av rädsla till exempel. Så om jag är rädd att stuka foten, så kommer jag få betydligt mer ont om jag råkar trampa snett. Mm. Än om jag inte är rädd att stuka foten. För att nervsystemet är redan påslaget. Det är redan berett på att fan, vi måste hålla igen här så att vi inte får ont.
Intressant. Jag påminner mig, eller jag kommer att tänka på, det var runt 2011 när jag började med såna här army fitness training, och jag hade liksom aldrig varit i närheten av det, och så skulle vi kräla.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och insåg att jag har aldrig krälat i hela mitt liv. Så rent intellektuellt så förstår jag ju hur man krälar.
Mm.
Men min kropp och min hjärna, det tog liksom en stund innan de pratade med varandra.
Ja.
Det blir så, och så blir det lite stress också, så det ska vara lite action och så. Men hur är det möjligt? Jag kan inte kräla.
Nej.
Så lärde jag mig. Men alltså den känslan. Alla kan väl kräla?
Alla kan kräla, och problemet är ju faktiskt ofta det här med kroppshjärnan kontra hjärnan. Att vi lite för ofta kopplar på för mycket av hjärnan. Vi tänker för mycket och försöker kontrollera för mycket. Och det här med rörelse, fysisk rörelse, av vilket slag det må vara, den är så komplicerad så det finns faktiskt ingen människa i världen som förstår den. Alla kan resa sig från en stol, men ingen vet hur det går till. Så att ju mer jag försöker kontrollera varje rörelse, röra mig med rätt teknik och så vidare, ju mer kommer jag också begränsa kroppens naturliga förmåga att röra sig. Så det är ju någonstans det här att hitta tillbaka till att bara låta kroppen göra de här sakerna som vi inte riktigt kommer ihåg hur man gör. För kroppen kan ju oftast.
Ja.
Om vi bara släpper taget.
Ja. Och inte tänker så mycket exakt hur det ska gå till.
Exakt.
Och koppla ihop det lite grann med en annan rubrik eller vad säga, som du har med i boken. Jag tycker det var lite rolig. Hur bra vill du gå? Hur bra vill du må? Den är rolig.
Ja, ibland så blir det lite förnuligt.
Ja.
Och det sitter ju ihop med just det här att ju mer jag tar i för att gå på ett bra sätt, ju mer kommer jag också att spänna mig. Ju mer jag tillåter min kropp att röra sig på det sätt den är byggd för, desto bättre kommer den ju att må. Vi har ju vissa uttryck, vi har vissa så att säga, nischer när det kommer till hälsa och träning. Och nästan alla bygger ju på att vi ska bita ihop och vi ska ta i så mycket som möjligt. Göra mer av någonting ska lösa våra problem. Och ibland är det ju faktiskt precis tvärtom. Mm. Vi behöver göra mindre för att må bra. Och om vi tänker oss att vi säger ju ofta att det är bra att gå fort. Vi ska göra raska promenader och powerwalka till exempel. Och det är ju bra för den pulsen vi kanske vill uppnå eller för den fettförbränning som vi möjligen är ute efter. Men det är inte ett naturligt sätt för Homo sapiens att röra sig på. Så att då kan man ju väga däremot hur hälsosamt är det här egentligen? För att det sliter på min kropp att gå på det sättet. Sen är det ju också det här att allting där jag försöker prestera i rörelse blir en stress. Det höjer min stressnivå. Och ju mer stress jag har i kroppen, ju sämre blir jag på att känna vad jag gör. Alltså, sämre på att faktiskt ha koll på min rörelse. Hur mycket jag än tänker på tekniken så kommer jag att ha sämre koll på min rörelse om jag tar i mer.
Nej, men det är som du lever, du har ett yrkesliv som är som ett maraton. Så går du ut och springer kanske en halvmara på kvällen.
Ja.
Det är inte vad du behöver.
Nej. Och det finns ju också, vi har ju någon slags, allting sitter ju ihop som vi gör med vår kropp. Och jag menar, om vi befinner oss i en tillvaro där livet är stressigt för tillfället. Det kan vara jobb, det kan vara privat, det kan vara relationer, det kanske var någonting med barnen eller familjen. Så kommer ju det att slita på hela mig. Och då kanske jag just under den perioden inte behöver hålla samma intensiva träningsprogram som jag gör under en period när jag är lugn och harmonisk. Så att det är viktigt att lägga balans återigen på de här olika delarna för att de samverkar.
Men det är så svårt för många att göra det där. De ser det som ett nederlag.
Aha.
Om man har prestationstränat en lång tid eller precis kommit igång och så där, och ändå känner att ja, men det är stressigt liv och så. De mår inte bra. Men de vill inte göra avkall på den prestationsträningen, för då lägger man ner. Men jag rekommenderar då, ja, men precis som du är inne på, att man kallar då work-in. Att man kan jobba med rörelser, det kan vara qigong eller ja, andra övningar och sådär. Så att man jobbar liksom med det inre, man får igång energierna på ett annat sätt.
Ja,
prestationsträningen är ju forcerad, och den är ju fantastisk när man är redo för det.
Precis, och det är det här som är så viktigt att se, att det är olika saker. Idag har lite grann prestationsträning och elitidrott blivit lite allenarådande. Att det ska vara mycket av allt, och det har sin funktion, men inte alltid. Och framförallt inte i ett skede när det gäller att hitta naturlig rörelse, alltså att lära kroppen. Det är som ett barn som lär sig gå. De tar inte i så mycket de kan. De känner efter så mycket de kan. Och den processen är väldigt viktig hela livet.
Och jag tänker också på, kanske lite hopp, men vi är i samma linje. Det är intressant att du skriver om kroppshjärnans konflikt vid sittande arbete. Att hjärnan tänker att när vi sitter still så är det vila. Men nu när vi sitter och arbetar mycket så går vi in i en mer försvarsposition fast vi är sittande, och den här konflikten som uppstår, den är också väldigt intressant.
Och det är ju kroppshjärnan, eller om vi kallar det för nervsystemet, för det är ju egentligen det jag menar med begreppet kroppshjärnan. Just att vi säger en sak med vår hjärna, nu ska jag sitta ner och jobba. Men kroppens position, det vill säga den sittande, signalerar något helt annat. Den signalerar vila. Så att jag brukar prata om att man ska sitta aktivt. Det vill säga, man sitter och arbetar, så ska man sitta aktivt. Där behöver man ha en medvetenhet. För att det är nämligen en rörelse. För sitter jag och jobbar, då är sittandet en rörelse. Sitter jag och vilar, då är sittandet ett vilande. Så det är olika sorters sittande. Så att det här med att sitta i soffan och faktiskt bara hänga och, som en hel hög, det är inget problem. På samma sätt som det inte är ett problem att stå och hänga i dålig hållning. Men när det blir vanemässigt, när vi måste stå och sitta väldigt, väldigt mycket, då behöver vi göra det aktivt. Då behöver vi göra det på ett sätt som kroppen förstår.
Och hur sitter man aktivt?
Det är svårt att illustrera utan bild, men den enkla förklaringen är att man använder fötterna. Att se till att fötterna är med i sittandet. De ska ha ordentlig kontakt med golvet. Så det här med att sitta i en ergonomisk stol och ha ett fotstöd när man lägger fötterna, det är faktiskt ganska förkastligt. För de behöver vara rakt ner i marken och känna att de har kontakt med underlaget. Vi är byggda som tvåbenta varelser, så att vi funkar faktiskt aldrig riktigt bra motoriskt om inte fötterna har kontakt med marken. Och det gäller när vi sitter också. Det är där skillnaden kommer in egentligen, med rörelse och vila. Ska vi vila, då kan vi ligga, då kan vi ha fötterna rakt upp i luften. Det spelar ingen roll. Men ska vi vara aktiva, då vill fötterna vara i marken.
Och om man har ståbord då, hur står man på bästa sätt?
Samma sak där.
Att fötterna i golvet.
Ja, men faktiskt. Och det är inte så självklart som det låter. Ofta när vi står och så ska vi försöka stå på ett korrekt sätt, då tänker vi att jag måste ha en bra hållning. Och hur skaffar vi oss en bra hållning? Jo, vi håller in magen och vi drar bak axlar och såna här saker. Men vi glömmer bort att ha förankringen neråt. När jag föreläser och har workshops, så brukar jag ta med en liten övning där vi just hittar den här förankringen med fötterna. Och när man hittar den förankringen, när fötterna står stadigt, då behöver man inte fundera på sin överkropp, därför att den är så rak, den har en så bra hållning, men den är helt avslappnad. Så att det är det här, vi står ofta som flaggstänger när vi står upp, och så håller vi i oss med vår överkropp. Jag brukar illustrera det med att jämföra en pyramid. En pyramid är så stabil som den är, därför att den är bredast och tjockast ner till. Försöker du vända den upp och ner, så kommer den att vara jättevinglig. Och det är lite så vi står när vi försöker hålla i vår hållning med överkroppen.
Mm-hmm. Att det blir liksom pyramiden upp och ner?
Ja, vi försöker balansera hela vår tyngd med överkroppen istället för att balansera vår tyngd med fötterna. Alla som åkt tunnelbana eller fått stå på bussen kan känna efter på det här. För att står du och sträcker på dig och försöker hålla din hållning, så kommer du att vingla väldigt mycket. Men trycker du ner fötterna i marken, stå lite grann som en apa med lätt rörliga knän, då kan det kränga ganska bra utan att du faktiskt tappar balansen. Och där har du skillnaden på det här med stabilitet. Hållning och stabilitet är en sak. Hållning och rörelse är en annan sak. Det är det här som är så viktigt, att hållning och stabilitet, då det går neråt. Det vill säga att fötterna ska vara i marken. Medan om jag börjar röra på mig, gå och springa, då ska min hållning gå uppåt. För rörelse går uppåt, då vill jag lämna marken.
Ja, just det, nu kommer vi in på det där som du kallade, eller kanske du inte kallade någonting. Men just det där med avstampet, alltså kraften i steget, i gång eller löpning. Mm. Att om man lägger och för mycket, om man tänker kraft, då gräver man sig neråt.
Ja, precis.
Och då är det ju svårt att bli snabbare.
Ja.
Om man är ute efter snabbhet eller flow.
Ja, precis.
Det är också intressant.
Ja,
att tanken på, alltså man bara tänker på skillnaden, gör ju att rent intellektuellt nu kan känna skillnaden om jag ska ut och springa nu direkt efteråt. Mm. Om jag tänker kraft och bara gräver mig ner i myllan, mot om jag tänker uppåt. Mm.
Och det finns många ord och jämförelser att lägga på det här. Man beskriver det här på så många olika sätt beroende på vad det man vill förmedla. Men om vi tänker oss att vi fokuserar på att sätta ner fötterna, att skjuta ifrån med fötterna mot marken, då blir det en kamp. Mm. Jag istället fokuserar på att komma ifrån, bort ifrån marken, jag vill upp från marken hela tiden. Lite grann som ett flygplan på startbanan. Mm. Det går framåt, men det siktar uppåt. Då blir mitt steg lätt, istället för att det blir tunt. Mm. Går åt mindre kraft och jag kommer att röra mig mycket, mycket lättare. Det här ser vi ju, alltså ju mer stilla vi står, ju mer kontakt har vi med marken. Ju mer vi rör oss, ju fortare vi rör oss, ju mindre kontakt har vi med marken. Tittar vi på en 100 meters löpare, de har inte mycket kontakt med marken alls. Och titta på deras bröstkorg, den har en klar riktning snett framåt uppåt. De är på väg upp mot himlen. Och sen är det ju alla andra rörelser, jogging, gång och så vidare, ligger ju någonstans där mitt emellan. Men jag måste, det som den här pyramiden, en pyramid står jättestadigt men den rör sig dåligt. Mm. För att kunna börja röra sig så måste jag upp lite från marken, inte ner i den.
Ja, och det är många fysiska aktiviteter som det där är jätteviktigt att tänka på, för annars, ja, annars blir det svårt.
Ja, det blir ju det. Och fötterna är, man kommer ju aldrig ifrån det, fötterna är oerhört viktiga i det här, därför att det är de som känner din kontakt med marken, det är de som är delaktiga, och packar vi in dem i skor då känner de ingenting, då blir det som en klump som ska ta avstamp istället för en kroppsdel med väldigt många leder, ungefär som en hand som rent finmotoriskt ska ha kontakt med marken. En väldigt stor skillnad. Ja. Och det är ju det här som du sa, det påverkar ju alltså hur vi mår, hur vi använder våra fötter. Och det är inte så att det bara handlar om fötter, det gäller ju alla våra kroppsdelar. Använder vi inte dem på det sättet som de faktiskt är till för att användas, så kommer det att påverka hela kroppens system.
Ja, och det är ju där vi är idag i regel, i det moderna samhället. Ja. Som man både älskar och hatar på. Så att säga. Nej, men alltså, det blir ju så här motsägelsefullt helt enkelt.
Ja, och jag tänker att det blir motsägelsefullt, men vi får ju, man får försöka att göra det mindre motsägelsefullt, inte genom att plocka bort allting som är nytt och modernt, men vi får inte glömma bort vilka vi är. Vi är homo sapiens och vi måste ta med det in i det moderna samhället. Jag läste en rubrik här nu om hälsooptimering för den moderna människan. Och det blir lite märkligt, för det finns ingen modern människa. Vi är fortfarande en urgammal art.
Människa i modern samhälle kanske.
Ja, precis. Och det är stor skillnad.
Ja, så är det. Mm. Ja. Om man nu blir nyfiken på dig, vilket jag tror och hoppas, så vet jag att du kommer till Nyköping 2 december. Om inte du har koll på det själv så vet jag att du kommer dit.
Det är bra att du håller reda på mig.
Ja, tack. Jag håller reda på det, i alla fall den biten i ditt liv. Och där ska du hålla en föreläsning. Får man lite övningar då också, eller hur kommer du lägga upp det?
Det är högst troligt. Jag varierar det lite grann beroende på hur det ser ut, alltså vad det är för lokal, om det är sittande publik eller så. Men lite grann rörelse försöker jag alltid få med. Som jag sa, det här att känna kontakten med marken, att känna skillnaden, att ha balansen neråt eller uppåt, att hålla hållningen neråt eller uppåt. Men framförallt så handlar det om att hitta kontakten med sina fötter. Det vill säga kontakten mellan fötterna och marken och kontakten mellan fötterna och resten av kroppen. Just för att allting som händer i fötterna händer i resten av kroppen. På samma sätt som det omvända, att allting som händer i kroppen händer i fötterna. Och det ska vi illustrera på lite olika sätt så att man faktiskt blir medveten om vad det är som händer när vi rör oss på det ena eller andra sättet.
Jättebra.
Det tänker jag prata om där.
Ja, spännande. Och mycket mer tänker jag. Att du har ju mycket på ditt register. Och om man vill besöka dig för en behandling, komma i kontakt med dig, vart hittar man dig?
Man hittar mig i Uppsala och i Stockholm. Jag håller till på ett nybyggt område i Uppsala som heter Rosendal och på hälsoporten precis bredvid Odenplan i Stockholm. Men allt det här hittar man ju via min hemsida på sandberg.se. Där finns all information om mig och alla kontaktuppgifter och även länk till bokning om man vill ha det.
Perfekt.
Och där kan man också köpa den här boken.
Mm. Ja, men den är väldigt bra. Det är ju en handbok om fötter, och det är det verkligen. Så att, ja, men både teori och praktik, en bra mix.
Vad skönt att höra, för det var det som var ambitionen.
Ja, vad bra. Någonting annat som du vill lägga till innan vi rundar av? Du tycker att nej, men det här vill jag absolut få med. Kanske var det för stor fråga.
Nej, det är en väldigt stor fråga, så vi tar väl en timme till och svara på den.
Ja, precis.
Nej, det handlar, det jag tycker är viktigt att betona i det här är ju det här med att känna efter. Alltså, både när jag behandlar och när vi jobbar med rörelseträning så handlar det ju mycket om att sätta igång nervsystemen. Att få fötterna att känna saker. Och det blir ju lite som en propp annars. Ett nervsystem i fötterna som inte fungerar, det blir som en propp för resten av nervsystemet. Och därför sätter vi alltså igång. Jag har ju varit med om behandlingar här där människor har fått tillbaka känslan i fötterna och samtidigt i munnen.
Ja, just det. Du har ett exempel i boken där.
Ja, precis. Ja, det är väldigt spännande. Och det är ju därför att det är inte olika system. Vi har inte ett nervsystem i fötterna och ett i ansiktet, utan det är samma nervsystem. Mm. Så att känn efter. Prova att gå lite barfota om man törs. En liten bit. Men känn efter. Titta på dina fötter. Se vad de kan. Hur mycket kan man röra på dem? Kläm på dem och känn om det gör ont någonstans. Det borde alla göra.
Ja, och jag vet att det kan göra ont.
Det kan göra ont. Det behöver inte göra ont. Men det är ju det här som vi pratar om smärtsignaler ibland. När nervsystemet inte förstår vad som händer, och det gör den inte på fötter som har varit instängda i skog, så kan det hända att den skriker smärta för att den inte vet vad det här är. Och det är ju en anledning till att faktiskt börja vänja fötterna vid den här rörligheten. När folk kommer på behandlingar till mig så är det inte ovanligt att det gör ont första gången, och efter ett par, tre behandlingar så har det där lagt sig.
Mm. Nej, det är otroligt viktigt. Det vet ju alla som har haft ont i en tå eller en fot eller en vrist eller någonting, att ja, då är man begränsad.
Ja, man är ju det. Det behöver man inte vara. Och framförallt vill jag nog säga, om jag får den chansen, att man ska inte ge upp. Det finns mycket myter om att problem med fötterna inte går att göra någonting åt. Det är aldrig sant. Du kan bygga upp en rörlighet, du kan träna upp en fot. Oavsett om du har en krok i stortå. Och det är samma sak med det här när man pratar om höga och låga fotvalv, som många diagnostiseras med. Det går inte att diagnostisera det på utseende, utan det som är viktigt är vilken funktion din hålfot har. Och en hålfot kan fungera bra oavsett om den är låg eller hög. Så att det är funktionen vi vill titta på. Vi kollar på hur den här fungerar, inte hur den ser ut.
Ja, du ser. Jaha.
Det är som vanligt inte utseendet som är det viktigaste.
Nej, vad skönt. Ja, men det är en riktigt spännande värld. Och ja, det är tänkvärt. Jag rekommenderar alla som får möjlighet att gå och lyssna på dig och läsa mer på din hemsida, köpa boken, ta kontakt.
Vad roligt. Jag hoppas det kommer många till Nyköping. Det ska bli roligt att komma dit.
Ja, men jag tackar dig så jättemycket för idag.
Tack så mycket själv.
Och så får du fortsätta att hjälpa människor.
Jag ska, hela dagen ska jag hålla på med det.
Underbart.
Tack så mycket.
Tusen tack.
Stort tack för att du har lyssnat idag. Det betyder jättemycket för mig och för mina gäster. Och om du uppskattar podden så gå gärna in i din podcaster-app och lägg en recension. Det hjälper podden att hitta till nya lyssnare, så att, gör gärna det. Med det sagt så önskar jag dig en riktigt epic vecka.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.